Nu ja, kör vi precis. Kör igång. Det här känner jag att vi har.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En hey. Podcast om ekonomi som vi gör med Compricer.
Ja.
Säg någonting vettigt om Compricer.
Att de är en fantastiskt bra jämförelsesajt.
Bra.
Man kan ju jämföra försäkringar och man kan jämföra lån och man kan jämföra abonnemang av alla de slag.
Ja, men alla privatekonomiska tjänster. Mm. Och det är väl det som är grejen här, att vi ska bli bättre generellt sett, är vi en del nu av upproret, att vi ska bli bättre på att jämföra de här stora fasta kostnaderna som vi har i hela tjänstepaketet. Liksom. Mm. Istället för, man får väl jämföra köttfärspriser också, men det kan vara lite, vad heter, min morfar säger så här, sila mygg och svälja kameler. Det är lite så att vi håller på att pilla med småkostnader. Sen har vi de där stora som fasta som vi kanske inte ser och tänker på för att de rullar iväg där på någon autogiro.
Nej, men precis så.
Där dyker Compricer upp. Dumt att betala mer för.
Exakt så.
Ja,
så är det. Snyggt. Du, formen.
Formen är bra. Mm. Jag kör t-shirt idag. Mm. Det känns ovant. Jag brukar ju ändå podda i skjorta skulle jag väl säga.
Ja.
Och shorts också. Det känns också... ovant, men jag provar. Försöker utveckla mig som människa.
En linneskjorta. Det sägs vara skönt.
Är det linne?
Ja, precis. Men ja. Det är varmt ut. Alltså, men det är ja. Ändå ett behagligt material.
Du ser lite ut som en sån, som att du skulle vara med i Brygglov. Att ja. Du är lite snickar.
Ja, det är så va?
Ja,
ja lite.
Ja, mm. Det ser lite ut som 2,4 behöver vi ha borta.
Ja. Ja. Ja, det är bra. Men du, ja. Idag ska det bli ett otroligt intressant ämne.
Ja.
Något som vi har... inte, vi har ju liksom efterlyst att hitta någon att prata.
Ja, det här började ju så att vi gjorde en efterlysning på Instagram.
Ja. Men vi fick inte så mycket napp, men vi har fått otroligt mycket förslag på ämnen. Och därav varför vi gjorde en efterlysning ju. Och sen så tänkte jag så här, men nu måste vi bara tänka till. Vem borde man ha om man ska snacka djur och pengar och allt det här?
Ja,
då
husdjur.
Borde man ju, ja, då måste man ju ha experten själv egentligen.
Arne Weise.
Nej, men dock TV-profilen, och jag får säga så här, fråga veterinären Oscar.
Hallå.
Välkommen.
Tack. Kul att vara här.
Aj, superkul att du kan komma.
Ja, spännande.
Du måste ju vara en av våra... jag ska inte säga den gästen som har åkt längst, för vi har haft en flygkapten faktiskt som kommer från
Spanien.
Ja. Men nästan, som har ändå tagit det hela vägen från Umeå där du utgår på dagarna.
Nej, Sundsvall.
Ja. Sundsvall på dagarna. Umeå är program.
Just det. Ja, Sundsvall var det.
Mm. Och för er då som inte vet vem Fråga veterinären Oscar, det blir ju lätt så. Har du märkt det nu när du har blivit TV-profil att du blir Fråga veterinären Oscar?
Jag har klarat mig från epitetet ett tag i alla fall.
Ja, men det kommer att
jag
komma.
Jag försöker smyga in det såklart.
Ja,
det jag har en skjorta idag förresten.
Du presenterar gärna dig själv på middagar och sånt där.
Ja, precis.
Som jag är Fråga veterinären Oscar.
Fråga veterinären Oscar.
Ja. Just det. Nej, men det är ju, har ju blivit ett superbra TV-program, SVT. Som just tar upp Fråga veterinären, det säger lite sig själv.
Det är ett ganska bra titel för att man fattar vad det är.
Ja,
det är en veterinär, man kan ställa frågor.
Ja. Och du jobbar då till vardags som veterinär.
Jajamän.
Och du är chefsveterinär.
Chefsveterinär.
Vad är skillnaden på en veterinär och en chefsveterinär?
Så det är som läkare och överläkare. Man har lite mer administrativt ansvar lite för personalfrågor, medicinskt ansvar. Man är ju en veterinär. Det största delen jag gör är ju, precis som alla andra mina kollegor, det är ju klinisk verksamhet.
Men det är så även inom veterinäryrket att den som blir tillräckligt bra på veterinär blir plötsligt chef.
Man hoppas ju att det är det. Eller så.
Och sen
den de kan avvara.
Ja, det är det man ju undrar. För det är inte självklart att man är en bra arbetsledare bara för att man är bra på
nej,
att liksom ta EKG
inte.
På norm. Liksom. Det är väldigt olika kompetenser.
Nej, absolut. Nej, men jag tror att jag har jobbat ett tag på samma ställe. Och så är det väl att man behöver ju någon som kan ta folk och prata. Och att liksom känner liksom lokalen och rummet och kollegorna. Och sen tycker jag det är rätt spännande med att utveckla grupper och prata gruppdynamik och leda frågor och sådär. Så att det är väl lite intresse hos mig också som har gjort det. Och sen tror jag det är sådär att den som tar på sig det får lite grann i vissa verksamheter.
Men du är också grym i rutan får jag säga.
Ja, tack.
Vi vet ju vad vi pratar om för vi har ju själva stått i rutan.
Vi har tittat på tv mycket så
har
vi sett någon
det
bra.
Nej, men du gör det jättebra.
Ja, ja tack.
Ja. Ja, det var har det varit har det känts som att det har kommit lätt och naturligt eller fått kämpa med din...
Ganska lätt Jag har haft jättebra support i Umeå från teamet runt omkring. Och sen min kollega Sofia Rånklint, programledaren, är också erfaren och liksom väldigt lättsam och lätt att lära känna. Och så där. Och då har det gjort att det där avslappnade känslan har liksom följt med. Mm. Sen blir det ju lite att man kliver in till del i sin yrkesroll, och den är jag ju rätt så trygg i.
Just det.
Så att, men det är väl lite, det är väl både mig själv och min yrkesroll, och sen någon från veterinären Oskar då, som är ny påfunnen rollen.
Men det är skönt att efter det här stålbadet med tv så är det ändå, det är väldigt avslappnat att vara i podd i alla fall. Du behöver inte
jag behöver ingen smink.
Nej, precis. Det, nej.
Vart jag håller händerna och sådär.
Okay. Nej, det är ingen som blir som
här. Men det är en fråga så här, vi ska ju glida in på lite kostnader så småningom här också med djur. Men jag måste bara fråga innan, hur, alltså att vara veterinär måste ju ha, jag menar, en läkare är ju bra på människor liksom. Men att vara, vi snackade om det här innan Charlie, jag precis innan du kom här. Att fan, som veterinär ska man kunna både...
Det är ett omöjligt jobb.
Ja, alltså man ska kunna både ormar och svanar och fåglar och hundar och katter och allt vad det är, och råttor. Alltså hur fan...
Hur kan man veta vad det är för fel på... Liksom, läkare lyckas ju knappt på en djurart. Och du ska liksom kunna täcka över 25 stycken.
Jag tror man får vara liksom ödmjuk för vad man kan kunna och veta. Alltså en del saker som man har på mycket, som det finns mycket forskning kring och mycket utbildning kring, det kan man ju bli duktig på att specialisera sig. Andra saker vet vi inte så mycket, och det är också svårt att bedöma. Som sagt, ormar, och, men de svårt att uttrycka sig, det är svårt att undersöka dem, det finns inte jättemycket tester, det finns inte mycket pengar som helst hos ägarna kanske att göra stora utredningar. Så att man får vara tydlig med vad vi kan göra och inte kan göra, och så göra sitt bästa. Och sen läsa på mycket. Alltså, i vardagen läser vi mycket artiklar och diskuterar kollegor mellan oss.
Men har du arbetstid avsatt bara för att lära dig mer om... Jag vet inte hur det där funkar.
Nej, alltså, det har vi ju inte. Alltså, vi har ju ronder där vi diskuterar fall på arbetstid. Och sen så får man ansöka om kurser och sådär och vidareutbilda sig. Lite vad man är intresserad av och lite vad som kanske verksamheten behöver.
Vad är det konstigaste som har kommit in? I vad vi andra skulle tycka var konstigt?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det är en igelkott som hade liksom förlamande bakben. Alltså en sån här dvärgigelkott. Det var liksom lite oväntat. Jag hade inte sett den på... bilden på den tiden. Det var några år sedan. Men det har ju blivit lite vanligare djur nu. Men det var nog för
folk
stund.
Har igelkottar.
Ja, igelkottar. Det är vänner som har.
Afrikanska pygmeigelkottar. Det är sådana nattaktiva djur. Så att man kan ju som inte göra så mycket om man inte nattugglar. Då. Det är väl så här för folk som inte har så, behöver kliva upp tid på morgonen.
Men du berättade när du kom hit att du hade jobbat. Du, vad sa du? Du klivade av 8 i morse. Nu är klockan 3 på eftermiddagen. Ja. Och du klev av 8 och hunnit tagit dig från Sundsvall och hit.
Ja.
Efter ett 16 timmars pass.
Yes.
Vad hade du för djur de här 16 timmarna?
Ja, det var katt och hund.
Bara katt och hund?
Ja, lite blandat. Någon katt som hade fallit från ett fönster 10 meter och klarat sig i stort sett oskadd. Och ja, lite sådana solskenshistorier också.
Åh, vad jobbigt det där måste vara. Alltså jag tänker också så här, vi jag menar, om man kommer in med barnen på sjukhus är ju jättetufft och jättejobbigt, men det känns som de kan man ju prata med någonstans liksom. Och säga att nu är vi här eller nu händer det här eller så där. Men hur måste vara otroligt svårt att möta dessa hundkatter, alltså djurägare som är frustrerade för många är ju ens djur kanske större för dem. Ja, men alltså det är ju så stort så det är ens allt. Liksom.
Ja, det är ju viktiga familjemedlemmar och för vissa människor är det ju allt de har.
Ja,
som inte har så mycket människor i sitt liv så kan djuren vara...
Som ens barn. Ja. Liksom, ja.
Nej, jag tror att det där är att liksom möta folk på deras nivå. Att om man får människan att känna sig trygg så kommer djuret märka. Djuren har ju fantastisk förmåga att läsa sin omgivning. De är ju skickliga på att avläsa liksom stämningar och det sociala spelet. Så får man ägaren att känna sig trygg så får man också djuret att känna sig trygg, och där blir liksom en positiv effekt. Och tvärtom såklart, att får man inte med sig ägaren är den chockad, ledsen, upprörd, och ett djur som är på samma sätt, så kan det där trigga varandra. Så att,
men alltså den här känslan,
får man mer ägaren vänta utanför? Eller?
Nej, men jag tror att man får ta sig tid att förstå att det är ett yrke där prata med människor och se människors behov är en väldigt stor del för att kunna göra det bästa för djurens behov också.
Igen?
Vadå?
Det är live.
Ja, men precis. Alltså, ja, vi tar om det så får Petter klippa bort det. Ja, alltså, det är viktigt att möta människornas behov.
Ja, men jag tror att om man ska... Man bör tänka på att det är liksom väldigt mycket ett yrke där man möter människors behov och människors rädslor och känslor. Och om man blir duktig på det, då får man också utrymme att göra någonting bra för djuren.
Ja, just det. För det måste ju ändå vara... Alltså, jag tänker ändå man är på, kan ju bli väldigt dramatiskt eller drastiskt eller snabbt, just det, om någon kommer in och ett djur mår dåligt och man får ett beslut av att avliva.
Ja, men, mycket beslut som faller
på. Ja, men där och då, det kan ju vara så att här måste vi avliva det här djuret. Det är ju lyckligtvis inte så ofta, det sker ju inte på ett vanligt sjukhus såklart. Nej. Vi är människor. Men jag menar, ett sånt beslut måste ju vara... Det måste ju vara fruktansvärt att behöva fatta ett sånt, även om det är helt rätt beslut.
Ja.
Jag tänker i mötet med husse, matte. Liksom.
Ja, men jag tror det att, liksom att man får ju också känna in lite grann vad ägarna vill. Det är inte allt som är uttalat och alla är inte klockrena med vad de vill, utan man får liksom luska sig fram till det ibland. Och sen tror jag att man, precis som ni säger, det är massor med beslut. Vi sitter inte med facit, det kanske är jättehöga kostnader, det är en jättestor insats för djuret. Man kanske också bara känner att ska djuret behöva genomleva det här operationen eller vad det är och inte veta facit. Och allt det där måste ta sig in, och samtidigt ekonomiska diskussioner om vad finns det för möjligheter och kanske behöver skicka det här... remittera iväg djur och djurägare, finns den möjlighet. Det är så mycket att ta in på kort tid och man får ju tänka att när människor kommer in i en sån situation, det är i chocksituation, det här värsta fallen, då är man kanske inte heller sitt bästa jag, och det får vi ta höjd för att folk är upprörda och arga och ledsna och chockade och förtvivlade.
Men för dig, du är ju som en läkare där pengarna är liksom en daglig liksom fråga hela tiden. Alltså när jag går med Primus till doktorn så är ingen som säger så här, är det värt att lägga en röntgen på honom?
Utan det är inte ska ens... vi låta han springa? Ja, ska vi låta han sitta i bur i fem veckor?
Ska vi låta Primus somna in eller ska vi göra en operation? Det är liksom så här, den frågan existerar ju inte med människor. Vi är ju så bortskämda med det. Som jag har haft min sista huvud gå på magnetröntgen varannat år. Jag har ingen aning om vad det kostar. Nej. Men i ljuset av vad det kostar med djur, tänker jag att det är säkert 20 000 som någon betalar någonstans för att liksom,
det, om det räcker. Men alltså, jag tror att det...
Ja.
Och
Elin gjorde blindtarmen här för ett tag sedan. Det är inte som att jag frågar när du säger så, oj, gjorde de blindtarm? Vad gick det på då? Det är liksom,
vi har ju... Tog det stora paketet? Eller?
Ja, men för dig är det ju så hela tiden att man måste säga, men ska vi göra det här? Det här är vad jag tror är bäst för djuret. Det här tror jag, men du vet, det kostar så här mycket. Det här är så, alltså...
Vi måste göra prioriteringar och vi måste vara tydliga med vad saker kostar och vad vi tror är prognoser och så, här, så att djurägaren kan ta
det. Men hur är det då? Att ekonomigrejen dyker
upp? Man skulle gärna slippa det. Alltså det är ju, så är det ju. Det är ju inte det roligaste delet av jobbet att prata pengar. Det är inte därför folk blir veterinärer, för att diskutera kostnader med djurägare, utan det gör man ju för att hjälpa folk och hjälpa djuren till största del.
Men ska vi börja där då? Vad kostar det om jag kommer till dig nu? Eller det är bättre om du kommer som har djur.
Nej, men
det är rimligare. Du har ju hundar.
Ja, jag har hundar.
Ja.
Och när det är någonting så är det ju... Alltså så här, det är min fru som sköter, det ska jag ärligt säga. Det är liksom hennes hundar, fast det är klart att det är mina också. Men det är hon som har ansvaret för hundarna och det är hon som vill ha hundarna.
Mm.
Och hon tar, när så fort det är någonting så är det hon som åker in till veterinären.
Vad kostar hundarna. Det då? Vad är det första kostnaden?
Ja, men då kostar det, och jag slås ju, och jag har ju lärt mig. Jag hade inte en aning om att det var så dyrt. Jag har ingen hund, jag har inte haft hund förut.
Dyrt kan du inte säga, för din värdering av relation till vad du får.
Ja, men kostar
det så mycket pengar.
Ja, att det är så mycket pengar.
Mm.
För varje, jag har ett exempel nu, så en av våra hundar har slumpat sig så att nästan innan midsommar nu, 4 år på raken, så åker vi till vårt landställe. Hunden äter mycket gräs. Och av någon konstig anledning, så 3 år på raken då, så har vi varit inne till veterinären och då har veterinären sagt att det är lunginflammation. Och sen har man fått då antibiotika. Sen är det en sån här förskrivningsavgift, men sen så kostar det här besöket. Det brukar ligga runt 2 500, 2 3 eller någonting. Men sen i år, och det här hör ju egentligen inte till saken, men jag bara tänker på var, och då i alla fall i år då, så händer det här igen. Strax innan midsommar så åker vi till
landet. Vad skulle du säga som veterinärer om för 4:e året i rad hunden får?
Ja, alltså det är lite precis lurt att det är säsongsbetonat.
Ja, jag kände också det. Och då sa jag så här, att, ja, men rent logiskt bara sa jag till Malin att det är högst kan det verkligen vara... Man kan inte få lunginflammation alltså, det kan inte slumpa sig så.
Det är ju ganska osannolikt att man blir smittad med något exakt samma tid varje
år. Precis. Liksom. Och då i alla fall så åker den inte veterinären och så pratar med veterinären. Och då sa den veterinären, som var en annan då än vad vi haft tidigare, som sa just det, att det verkar konstigt. Jag tror att det kan vara en pollenallergi. Så att vi skriver ut kortison. Så då fick hunden kortison, och som man skulle äta i 3 dagar tror jag, eller sånt där, 4 dagar. Och det är en väldigt liten höns som man fick dela dem där. Men det, ja, hem 2,5 ungefär kostar det.
Strax den är i storlek nästan någonstans mellan en iller och en fjäril.
Nej, det är en, chihuahua som är lite för stor. Så den väger 3,5-4 kilo. Oh, ja, oh.
Det säger alla så små.
Nej, herregud, du anar inte mycket. Nej, men i vilket fall. Ja, men så kommer den. Och sen så åt den då den här medicinen. Och det här, nu är det här en bisak. Jag är ute efter pengen, inte den här historien. Men jag måste ändå få dra historien. Sen i alla fall så visar det sig då, eller så här, ja, med kortisonet, då skulle de ha kontakt. Hjälper inte det här, och veterinären sa också att det kan vara så att de andra, att det har varit rätt, att det är lunginflammation, att det har slumpat sig så. Men jag tror inte det, men låt oss höras på telefon. Och så gick det några dagar, och det här var på torsdagen, och sen så hördes väl då Malin igen, när det nu var, måndag sannolikt. Och då tyckte vi väl att det där kraxande, för det var sådana hostningar och kraxningar, att det hade blivit något bättre. Men det var liksom inte borta. Men sen så var Malin ute och gick på en promenad. För då vill man ju inte gå ut och gå heller. För det är ju jobbigt när de börjar liksom, när de håller på och kraxar, så vill man inte utsätta dem. Så att det var ju inte mycket till promenad. Men sen var hon ute och gick. Och sen rätt för vad så bara så här, drar hela kroppen ihop sig på hunden. Och så nyser hon till. Och ut ur näsan så åker ut ett grässtrå som är 6 centimeter långt. Eller 7. Alltså, för det var den där hunden måste det ha legat hela vägen. Och efter det så tog kraxningarna slut. Och då kände jag, antingen så var det en pollenallergi, vi vet inte än, för det här är inte avrundat och klart, eller vi har inte gått vidare med. Hunden har slutat kraxa och mår bra. Men det var ju sannolikt inte lunginflammation, det var ju sannolikt så här. Men om vi håller det här som ett kul fall, vad skulle du, jag förstår att du inte kan kommentera ett enskilt fall, men vad säger du om storyn där? Kan det vara det här grässtrået?
Ja, visst kan det vara grässtrået. Det kan ju vara någon bakgrund till att kanske äter mer gräs just den tiden. Det kan ju bero på något säsongsbetonat, att man blir lite svullen, irriterad i svalget, har lite så här astmakänning, så att det är lite skönt, ungefär som man själv har ont i halsen att få i sig en del.
Är det därför hundarna, för jag blir tokig på när de ska börja äta gräs, för det slutar alltid med att det kraxas. Och
så är det, och sen den här tiden när det bredbladiga gräset kommer, så är de ju maniska, och det är väl evolutionärt att bli av med masker eller benflisar eller någonting.
Så alltså även om de inte har masker eller benflisar så äter så de, det är deras de inställning att nu ska vi äta bredbladigt gräs.
Och sen kan man ju se lite tendens, de här som kanske har mer makatar och har lite känslig mage, kräks emellanåt, att det där gräsändrandet är lite mer frekvent. Vissa hundar äter ju väldigt sällan, men
just det, för det visade sig sen i alla fall, det som vart avslutat då, det var ju just i alla fall att när hunden hade slutat så hade Malin telefonare med djursjukhuset, och då sa de att de hade ju tagit sådana här odlingsprov och allergiprov, och det visade sig, det var ju ingenting på någon av dem. Så förmodligen var det ju grässtrået då.
Så det är kanske ett beteende som är säsongsmässigt, som ger ett symptom som är säsongsmässigt.
Just det. Men då är det ju ändå sådär, och då blir ju jag, måste jag erkänna, fast jag vet att jag tycker att det är mycket pengar, men det beror ju på att man är så bortskämd.
Jag tänker att nu har du spenderat 10 000 på veterinärbesök på 4 år.
För ett grässtrå då,
för
kanske.
För grässtrå.
Men det är klart att man gör, alltså jag hör att jag låter så här, men
jag kan förstå den tanken också, att liksom man är lite så här, man tänker att det är det är resultatet jag betalar för.
Ja, lite så.
Fast egentligen man. Är det ju bedömningen man betalar för, att man kommer och gör en bra klinisk undersökning, gör sin bästa professionella. Det är ju ingen som med vilja har ignorerat det där gräset. Och det är kanske så där att hade man varit mer påpasslig och betalt ännu mer tidigare, så hade man kanske hittat det där grässtrået. Så att det kan ju,
ja, precis,
det är lite, alltid en svår avvägning där. För att, men där är en vanlig fråga liksom, att, men ni hittar ju ingenting, varför ska jag betala?
Just det, men jag tänker också så här att nu spelar det ingen roll, för att den var ju fantastisk. Jag struntar i om det var grässtrået, viktigt att hunden mår bra såklart. Men det är ju, man måste ju ha klart för sig att det är jättemycket pengar för ett veterinär. Jag tänker för de som ska skaffa husdjur och de som inte har kanske en buffert för att ha djur.
Berätta för mig som bara har silverfiskar hemma i knivlådan. Vad kostar grejer?
Ett vanligt grundbesök, alltså ett bokat besök där man kanske får en undersökning för en, man har en knöl på huden eller man har lite ont i ett öra, så första besök. Det brukar kosta mellan 500 och kanske 800 kronor beroende på ställe och lokal och hur pass avancerad vård som erbjuds är oftast det som en del av grundkostnaden. Och sen är det klart ett akut besök, då talar man kanske 1500-2000 kronor. Och det här är ju innan man börjar ta prover och man gör en...
Det är bara för att komma in liksom.
Alltså jag tror att en ganska bra vägledning är att se vart lägger försäkringsbolagen sina självriskgränser.
Tänk att jag precis tänkte säga
det. För det är ju liksom ett så här att där någonstans ligger väl ett genomsnittsbesök, att de inte behöver betala för det här vardagliga, enkla besöket.
Så det kan man börja med, att har man en hund eller katt eller vad man nu har helförsäkrad, så hjälper inte det mot själva grundveterinärkostnaden. Har man ett grässtrå i näsan och kommer in akut, då är det 2 500 i alla fall.
Men det är ju den där självrisken.
Man vill ju att det ska tas prov, och hade det nu varit någonting hade vi fått veta det ju på det här provet.
Ja, det är klart.
Så jag menar, jag klandrar inte, det var inget fel överhuvudtaget. Utan,
men då och det är kan det vara skönt att veta att man har uteslutit det, även om man inte hittar något så har man uteslutit det där man kanske
är orolig för. Men säg att det är vad är det mer man kan tänkas behöva göra? Säg att vi måste operera här.
Det är alltså liksom, behöver man operera, och framförallt om det är akut och liksom kväll eller helg, så då kan det bli väldigt mycket pengar, framförallt om det är specialiserad kirurgi, alltså någon benkirurgi, alltså någon bryter ett ben som behöver fixeras. Det är få veterinärer som gör det, kräver mycket utrustning och sådär.
Men hundarna bryter benet, vad tror du att jag
mellan tummen och pekfingret 30 000-50 000 för själva operationen, och kanske lite eftervård, och där är också lite grann vilken typ av kirurgi det gäller.
Wow, men hur är försäkringen då? Vi behöver inte gå in och nörda i varje, men nej. Om vi ska generalisera, om du har en djurförsäkring.
Har jag en djurförsäkring, då kommer jag aldrig behöva betala 50 000 för någonting, eller är det som, det är mycket som inte täcks av den där ändå.
Ja, liksom. Så det är ju inte så mycket undantag, men jag tror att man ska vara medveten om undantag, och som alltid, och som ni också pratar om, att läs på innan liksom, och kolla de där små artiklarna och paragraferna i ditt kontrakt, för det är ju ett kontrakt man har. Men har man haft djuret försäkrat sedan de var valp, då har man ganska bra skydd. Och sen är det ju maximal, beroende på lite hur man själv tänker, har man en dyrare försäkring med högre maxtak, alltså maximalt som försäkringen, då är det ju då har man ett bättre skydd, men man betalar också mer för det.
Det finns ett maxtak på de här.
Alltså. Ja, alltså det är lite olika för olika bolag, men från 20-25 000 upp till 75-100, jag tror till och med att det finns de som är över 100 000 i maxtak. Och det är per år då som försäkringen.
Men har jag inte tänkt på det, så sitter jag med försäkring med 20 000 i maxtak, och sen så blir det ett benbrott
en operation här för 50 000,
som kostar 50 000.
Då är det 30 000 i egen ficka. Så är det ju.
Och vad tror du, men vad är det vanliga då? Om vi vill säga att min hund nu då, den som, om det inte blir gräs, den ramlar ner någonstans och får bryta benet, och man måste in med det där. Då är det, säger du, vanlig försäkring ligger någonstans maxtak 40-50?
Ja, det är där. De har ju ökat, eftersom kvaliteten på vården, vad kunden efterfrågar har ökat, så har ju också kostnaderna ökat, och då följer försäkringarna med. Alltså det är lite grann som, så jämför med fastighetsmarknaden, när efterfrågan på bostäder ökar och bankerna ger högre lån, då höjs också priserna. Så det är liksom att ju fler som har möjlighet att söka vård, desto...
Men finns det de som... Alltså är det en fråga? Man sitter ju inte i något vidare förhandlingsläge om man är hus eller matta, om man kommer in och sen så säger man så här, men det här är... Man vet att man har maxtak på 20, och sen bedömer du att det här är en ganska avancerad operation och kommer landa på 70. Det är väl ingen, eller är det det, som säger nej, men då får vi ta en spruta?
Jo, det finns nog de som gör, absolut. Så, och som inte kan sätta sig i den situationen ekonomiskt eller inte har möjlighet.
Men hinner man göra en bedömning då? Om någon kommer in där och är desperat, så kanske man inte är det första tänker alltså, på.
Då tror jag att man får försöka, liksom, får man den uppfattningen, man märker att de är oroliga kring pengarna och frågar mycket, så alltså, då försöker vi vara extra tydliga och säga så här mycket kan det kosta, och det kan bli komplikationer, det finns ju en garanti för resultatet. Och så också diskutera vilka alternativ det finns. Alltså, det kanske inte alltid är avliva djuret eller göra den dyra kirurgin. Man kanske kan göra en risknytta, så jag får ta ett större ansvar som djurägare, och jag har en större risk att det inte blir helt bra och behandla det vi kallar konservativt, till exempel en fraktur. Ja, men då får man ha djuret i burvila, man kanske får ha gips eller bandage. Det finns en risk att det läker lite snett eller att det inte läker bra, men det är det man kan göra, och då får vi liksom göra det bästa av den situationen.
För om man inte betalar, om man nu säger så här, man är bara fixa, man har gråtit och man är precis liksom, och sen visar det sig att man då är fakturan, då ställer djursjukhuset ställer liksom den vården, vad ska man säga, husen eller maten, till alltså det är ni som driver in den här grejen.
Nej, det är väl som med all verksamhet att de flesta har väl då inkassobolag.
Ja, just det, men skulden uppstår mellan
djurägare och djursjukhus, och det vi har som det finns lite betalningslösningar som har kommit på senare med krediter från försäkringsbolagen och så här, lite speciallösningar, men oftast är det ju.
Men det måste vara en svår bedömning att stå där för både dig som
är den
här som vill göra allt du kan för det här djuret, och djurägaren som är desperat och vill ju göra allt den kan. Men det som man glömde eller man kanske inte tänker på är då...
Man tänker inte klart att alltså, nu ställer jag den här katten mot min familjs möjlighet att kunna åka på semester nästa år.
Ja.
Och man vet att det kommer 4 nya kattungar imorgon för 100 kronor. Men, alltså, så här.
Och så är det ju det, liksom, värdet på djuret som kostnad liksom, inköp är ju inte ställt till kostnaden liksom, eller värdet emotionellt eller som socialt eller familjevärde. Så att där är ju klart en balansgång. En del är ju mer krass och kanske har lite en äldre syn och säger liksom, men det är en katt, det får kosta 10 000 men inte mer, det får kosta 2 000 kronor, blir det mer så då tar jag bort den och så lever jag med det. Och det måste man ju också acceptera. Det är ju inte vårt ansvar att ställa oss till doms över ägarnas ekonomiska eller liksom etiska kompass.
Men hur ofta skulle du säga, eller hur många procent av de behandlingarna du gör ungefär känner du så här att du inte ger det absolut bästa vården för djuret baserat på ekonomiska hänseenden?
Jag tycker man hela tiden gör ju prioriteringar. Alltså ja, även om folk har bra försäkring och har gott ställt och säger gör allt, så vill man ju göra rimliga bedömningar. Alltså ja, vi ska ju inte göra något för att göra det. Vi ska göra något för att det är det bästa för djuret just då. Och det kanske finns något bättre alternativ som vi ska göra först. Mm. Om man ska skicka prover så kanske vi först vill utesluta den sak vi är mest misstänkta mot. Istället inte skicka den plus 10 andra direkt och kassera in liksom 10 000. Utan vi tar det prov som kostar 1 000 kronor oavsett hur välförsäkring.
Tycker du att man kan lita på, oavsett vart jag går till en veterinär, nu får du försöka svara på riktigt.
Svara för hela min yrkeskår.
Ja, men också risk att du kan få skit om du svarar. Så jag ställer frågan i alla fall, ja, så får du välja. Kan man lita på vilken veterinär jag än går till, om det är en sån eller en sån, att jag får en rimlig bedömning så att det inte blir någon som försöker sälja på mig grejer som jag inte behöver? Ska jag vara skeptisk till när de säger jag tycker att vi ska göra så här. Ops, nej, men det där. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag kan inte säga att jag någonsin jag kan inte känna att jag har fått en känslan ens att någon av mina kollegor eller ens att man hört lite sådär through the grapevine, så att ja, men den säljer på folk. Nej. Jag skulle vara trygg med att jag kan tänka mig att folk vill göra saker av andra skäl. Att de tycker det är spännande eller liksom att det fascinerande, eller de vill göra det för att de tycker att det här är den absolut bästa.
Och jag har alltid drömt om att få operera hjärtat.
Ja, eller nu har vi köpt den här grejen så att nu skulle jag så gärna vilja se den funka. Jag tror inte att det är medvetet att jag väljer bort det här andra bra alternativet, utan att det blir en omedveten glidning åt att om man investerar i någonting, både tid, pengar, intresse, så vill man också utöva det. Men det tror jag också är en ganska smal. Jag tror att de absolut flesta veterinärer har sina djurägare och djurens bästa för sina ögon.
Så den nojan kan jag lämna utanför.
Det finns ju stoppskott i alla yrkeskategorier. Jag kan inte tala för varenda kotta där ute. Men generellt skulle jag säga att man kan lita att det finns en bra, vi pratar mycket etiska frågor, diskuteras i forum, diskuteras här, och jag har som aldrig fått känslan att
men har ni någon moral att tänka sig om någon kommer in med en hund som bara tycker att hunden är jävligt jobbig och säger att jag är less på den här, nu får ni avliva den. Är det något fel på den?
Han skäller på nätterna, jag orkar inte ha den. Ta bort den.
Och det förekommer, men det är väldigt ovanligt. Och där får man väl ta sitt eget, liksom, så känner jag mig okej med det här. Det är ju inte skyldig att avliva ett djur mot någon om det är ett friskt djur. Så är man som veterinär känner att det här kan inte jag stå för, och man har från sin arbetsgivare att det där är okej, att om man har en sån, känner man sådana dubier, så är det okej. Men då får man ju neka. Men när man är anställd så kan det vara så att man får göra det.
Du kan bli klandrad för att du gör det.
Nej, det kan man ju inte bli. Det finns i vissa länder är det ju så att man måste ha ett medicinsk orsak. Tyskland till exempel, så får man ju inte avliva djur om det finns en medicinsk orsak. Och det betyder ju att det finns massor av oönskade djur som fyller upp diverse djurhem och inte mår så bra istället. Så att det är ju alltid en avvägning där mot att riskera att avliva friska djur lite i onödan, i någon situationstecken, mot att man inte avlivar och folk dumpar dem någonstans för att de inte kan.
Liksom. Så
det är svårt. Nej, det är inte lätta moraliska frågor.
Nej. Nej, vi släpper det. Vi går vidare på kostnaden, tycker jag. Vad kostar det? Vad kostar det att ha en hund?
Ja.
Jag har inga siffror, men en försäkring kostar ju, jag tror jag betalar 1300 kronor i kvartalet för våran försäkring. Det är en sån här mellanförsäkring. Och sen är det ju hundfoder, beroende på storlek på hund, mellan några hundralappar till någon tusenlapp i månaden. Det är ju vaccinering som ofta är årligen en 500-ring. Det är ju ganska mycket kost som man inte tänker. Är det en hund som behöver klippas, behöver det göras. Klotänger, liksom koppel, sånt där. Hunddagis för de som inte kan. Alltså det är,
lite accessoarer på det, lite söta saker.
Ja, alltså jag skulle tro att det är ju, man kommer nog inte undan ett hundägande för under 10-20 tusen kronor om året. Det har jag svårt att tro. Alltså
Plus inköp av hunden då. För det tror jag många. För jag tycker att vi har sett genom åren, och många av de som jag, nej men, med, som man har hjälpt med ekonomi och sådär genom åren. Det är en oerhörd kostnad som man inte riktigt tror. Det är lite gulligt att ska vi inte skaffa en hund? Men det gör vi.
Ja. 4 000, det har vi väl råd med. Och sen man säger, ja men det är 2 000 i månaden i 14 år. Liksom.
Ja, och för mig var det också sådär som jag sa, jag förstod inte att det var så pass. Liksom, hade någon frågat mig och jag hade fått tänkt efter så hade jag kunnat förstått. Men spontant så kan man, tänker man ju inte på att man tänker på, oj den kostar, vänta nu, den här kostar 15 000. Ja, det är mycket pengar, men, ja, men det tar vi oss råd med. Eller det har vi för vi vill ha.
Jag tror att det är lite så här som en bil. Att så här, men vi köper en bil så tar vi oss från A till B. Den kostar ju bara 5 000 här begagnade Volvon. Men jag menar, det är ju den minsta kostnaden med den där begagnade Volvon. Nu är det lite krasst att jämföra djur och bilen. Men, jag tror att tankemönstret är lite samma. Att man ser inte kostnaden. Jag menar, det är förbrukning och det är underhåll. Och det är ju samma sak på ett djur. De behöver mat och de behöver vård och de behöver lek och de behöver omvårdnad.
Ja, och någon gång behöver de ju oftast. Det är väl, alltså, man kan ju ha flyt med att det inte är så mycket veterinärbesök, men man får ju förutsätta att det ändå blir det.
Ja, det
dyker
liksom
upp saker. De är ute i naturen, de kan trampa in en glasbit eller man kan...
Det är väl inte så ofta man har det under 14 år och sen plötsligt
går liksom. Nej, det är ju ändå ovanligt. Sen är ju, måste jag säga, vi är ju lite, jag är ju lite fackskadad. Man ser ju mest sjuka djur, så man blir lite att man tror att alla djur är sjuka, men om jag sett på mitt eget hundägande så har jag ju liksom inte behövt, även innan jag blev veterinär, inte haft så mycket med veterinär att göra. Utan det har ju varit...
men då är vi någonstans 2 000 kronor i månaden per hund. Mm. Och sen så dessutom kanske en tusenlapp extra per hund för att ha i buffert för att när saker händer, det kan komma så operationer och grejer, då vill man verkligen inte sitta där och göra sig av med familjemedlem för att vi har inte fått löning ännu liksom. Och det tror inte jag.
Nej, det borde man ju faktiskt sätta undan ett hund. Har man hund så borde man ju sätta undan
ett hundsparande.
Ett hundsparande eller kattsparande eller vad det nu kan vara.
Och det är en del människor som gör så istället för att skaffa försäkring. De tycker att jag har haft frisk ras, jag har flera hundar. Och händer något så är det bättre att jag betalar egen ficka än att jag betalar försäkringsbolag. Och så,
vad säger du då? Tycker du att man ska ha djuret försäkrat eller inte? Hur gör du själv?
Jag har djuret försäkrat. Jag tycker att det är en trygghet. Man har ju ändå det där. För att även om man har ett sparande, det kan ju vara så att man har nallat på det där sparande eller man just står i en ekonomisk situation. Då har du har ju kontroll på din kostnad. Det är som med alla försäkringar att det kanske inte blir någon ekonomiskt lönsamt i längden för din bil blir aldrig påkörd eller ditt hus brinner aldrig ner, men du vet ju att du har ett, det är en trygghet man köper, det är ju liksom peace of mind lite grann man betalar för, och försäkringar är ju utifrån man får ändå kan jag tycka prisvärda. Sen är det klart att försäkringsbolagen gör ju pengar på dem, annars hade de inte använt dem, så det är liksom ingen välgörenhet.
Nej, men och tänk på som du sa, tyckte jag så bra innan, att man måste komma ihåg att självriskerna ligger ofta strax, strax, och det är ju inte, det är inte ni veterinärer som har satt gränsen efter tar så mycket betalt där deras gräns ligger, utan det är de som har lagt gränsen.
Nej,
för
de gör ju såklart stora analyser för att se vart rimligheten ligger, och det är ju rätt, så att, för då kan de hålla premien ner och hålla sina aktieägare glada. Det är ju affärsdrivande verksamhet.
Men man måste vara medveten om det, för man blir ju lätt besviken då när man tänker,
jag har en försäkring,
och det är klart som fan att veterinärkostnaden låg 100 spänn under självrisken. Ja. Det känns ju som man är lurad, menar jag.
Eller att man har en rörlig självriskdel och så blir det där benbrottet och så fast man hade försäkring så fick man betala 10 000. Och det är ju inte små pengar för alla. Liksom. Det är ju, det är
jag har en kompis som hade en hundvalp, eller som har en hundvalp som kanske snart inte är valp, men som var tvungen att operera, fick ta bort livmodern tror jag på något sätt. Och då så sa man att det täcktes inte av försäkringen. Vad kan det bero på? Kan det vara som den är valp? Jag tänker på någonting man bör tänka på.
Det kan vara att den var nyligen införsäkrad eller att de bedömde att det inte var liksom ett akut tillstånd, att försäkringsbolaget inte gjorde det. Då kan man ju såklart ifrågasätta. Det finns ju sån här, man kan överklaga sitt
ärende. Ja, men det kan vara så ändå. Fast
det
man,
kan vara så att
hur ofta händer det att du gör en bedömning och sen så gör försäkringsbolaget en annan bedömning?
Ganska ovanligt ändå.
Okay.
Men jag tror att också man har lärt sig med åren lite grann vad som inte täcks och vad de är tveksamma mot att informera ägarna bättre ju längre tiden går. Att man liksom, okay, det här kan alltid vara en tveksamhet, så att ni måste vara medvetna om att om vi inte hittar det här som vi tror att det är, så kan det vara så att ni får betala för det själva och så får djurägaren ta det beslutet om det.
Jag tänker vi ska prata lite grann om raser. Mm. För när man håller på med ska man välja bil, då är det så här, här är låg servicekostnad, ha en Skoda liksom. Så här. Men när man väljer hund eller katt, då är det ju sällan att då säger man, vi ska ha en sån där för så himla gullig. Skulle du säga då, som är på andra sidan, om man inte vill ha massa onödiga veterinärkostnader, finns det några sån här Vad är topplistan över hund- och kattraser som så här, ta inte dem, för de är fan inte friska från början. Det är liksom...
Jag tror att liksom, skådan är väl de här liksom, blandraserna och kanske jag menar, de, det vi kallar polarspetsar, alltså huskis, gråhundar, jämthundar, sådär.
Då har du, de går inte sönder i
första taget. De klart de går sönder om de brukas. Ja. Alltså ja. Jakt och sådär, de utsätts ju för risker på så sätt. Men det är generellt ganska friska raser. Vissa terrierraserna också väldigt, både terrier och så här är ju ofta friska och blir gamla.
Vilka blir ofta sjuka då?
Det är ju mycket de små hundarna och framförallt de här kortnosiga. Jag menar, chihuahua, fransk bulldog, de här som...
Mops.
De har ju mycket problem...
Det ska man nästan utgå då för att de ska lägga på någon tusenlapp.
Ja, och det gör ju också försäkringsbolag. Förr hade de ju, vissa bolag tror jag fortfarande har, att de har lite gradering, kostnad, att man har olika premier beroende på vilken ras för att de ser en ökad risk. Och sen har vissa bolag nu till och med gått så långt att de är undantag för väldigt mycket i vissa raser som har de här problemen. Då.
Är det ett raskänt fel så kan man inte...
Nej, det börjar bli så att de har blivit hårdare från försäkringsbolagen.
Får du skylla dig själv liksom, om du har köpt ja, att den är andningsproblem på en bulldog? Ja.
Nej, men det här, för det här var ju faktiskt min fråga också, att just hur man ska tänka då när man ska skaffa ett djur. För att det, är så här, det är klart att man ska ha husdjur, det är underbart. Ja, absolut. Det är fantastiskt. Det är ju liksom den känslan som man ändå inte vill landa i, att det bara är dyrt och tråkigt. Men hur tycker du, om man nu inte är så att man absolut måste ha en viss ras eller sådär. Ja, hur ska man börja tänka då? Ska man googla själv och titta på så här, vad passar med? Så förstår jag att man borde tänka om man vill ha en Grand Danois eller om man vill ha en Chihuahua, att det kanske att det finns ju fysiska svårigheter beroende på hur man bor så där. Men är det så att man ska ändå kolla upp raser både för när det gäller hundar och katt?
Jag tycker det är klokt. Just där så vad passar mig? För det är så, man ska inte köpa en hund som man själv ska passa in på. Då tror jag man gör det svårt för sig själv. Att man tänker att om jag skaffar den där, ungefär som att köpa ett gymkort, så börjar jag träna. Jag köper en husky så börjar jag åka skidor. Eller jag köper en, vad det nu är. Utan att tänka sig, vad vill jag ha i livet? Om jag vill ha en hund som jag kan kela mig i soffan och som behöver lite enklare. Alla hundar behöver motion, men jag behöver liksom inte sticka ut och springa 2 mil om dagen för att den ska må bra, eller sticka ut i jaktskogen. Ja, men då kanske jag ska ha en hund som kan trivas med det. Eller det här är en hund som är... lätt bli ängslig själv eller sådär. Men då kanske jag måste ha sällskap, eller så kanske inte passar mig, för jag måste kunna lämna den ensam. Mm. Och sen är det klart att det går inte att, det är inte så att man kan välja en butik exakta egenskaperna, men grovt.
Men
det
ändå man grovt tänka så liksom. Och när man vet ungefär storlek och sådär, då kan man ändå titta då att det här har varit problem. Man kan kolla med försäkringsbolagen. Finns, är det en större risk med kortnosade eller som du sa?
Ja,
eller
och läsa på. Det finns ju... Sen är det ju som alltid på internet. Det är mycket av det som syns är det som det är helt fantastiskt eller helt fruktansvärt, medan sanningen ligger någonstans i mitten. Att gråzonerna försvinner ju ofta när man googlar. Men det finns ju mycket kunskap. Man kan vända sig till rasklubbarna, man kan vända sig till kennelklubben. Man kan, om man har en bruksensklubb i närheten, kan man ju gå dit och fråga. Jag har det här intresset, jag har det här livsstilen. Vad tror ni skulle, ni som har erfarenhet av hundar? Fråga folk i bekantskapskretsen som har haft hund. För har man inte haft hund tidigare eller inte själv ägt en hund på det sättet, så kanske man inte riktigt vet vad man ger sig in på. Och det som med alla...
Är det samma med katt? Alltså att man, lite grann att man ska ändå ska
ja,
fundera
det
där
tror
också.
Jag. Katt tror jag lite orättvist fås det, att man tänker att det är ett lätt ägande, medan på många sätt är katterna mycket svårare djur. Alltså vi har svårare att läsa dem. De har mycket mer specifika krav kanske än många hundar, både på sin miljö och saker utifrån vi inte kan påverka som de kan må dåligt av. Så att, lite är ju det att historiskt har katt varit lite slit och slängvar och blir mindre och mindre så. Men jag tror att samma sak där, man ska tänka, kan jag ha den här katten, klarar den att vara inne katt? Vill jag ha en katt med de risker att vara inne katt eller de risker att vara ute katt? Man liksom läser på. Och sen är det är ju alltså, folk köper djur och gillar djur av en anledning. Man tittar på dem och smälter och ser den där fuktiga nosen eller de där stora ögonen eller pälsen, och så är det kört liksom. Och aldrig titta på valpen, är sån här klassisk sanning, och så är det nog. Jag tror att
det är som man vaknar upp med pygmé igelkottar hemma. Vi ska bara åka och titta.
Ja,
men vänta nu, de är bara vakna på natten och du kan inte hålla i dem. Det spelar ingen roll. Den behövde följa med hem.
Nej, men jag tror att man landar nog, många landar nog med en hund som de kanske inte hade tänkt, den där man tog över eller den där som dottern ville ha eller som frugan ville eller maken ville ha eller så där.
Och så säljer man aningen hur bra rasen är. För
ja, att, och så, när man det, så får man liksom bara bli en skådägare eller en Maserati-kille liksom efteråt. Man får köpa kepsen.
Liksom. Just det. Hur, vad har du själv för husdjur?
Jag har en hund, en pointer.
Vad är en pointer för
det? Det är en engelsk stående fågelhund. De ska liksom jaga, söka upp ripa och skogsfågel och stå och markera dem. Det som heter pointer, att de ska peka på fågeln. Liksom.
Men är du ute och jagar också med det andra?
Ute och jagar.
Ja. Så det var det som gjorde att du valde...
Ja, så lite sådär saknat av hund. Jag hade hund för några år sedan och så fick jag ta bort. Det var en äldre hund. Och så var det, som sagt, man hamnar lite med... Det var det någon som, en kollega från djursjukhus i Östersund som hade en hund, eller hon var uppfödd till den här hunden och de kunde ta kvar den. Och det var en frisk medelålders hund. Och så var det så här, någon som är intresserad, så diskuterade jag och sambon, nej men ska vi inte åka och titta och se om det är något.
Åh nej, liksom. Du åkte och tittade.
Ja. Ja, och det var långt upp i Norsjö utanför Umeå. Men, ja. Vi, skulle, så att vi, men vi var lite frälstade där, så vi åkte dit och så träffade vi dem, familjen då, och så träffade hunden och så. Ja, fick hon åka med i bagageluckan och så sa vi att men vi testar väl några veckor och så kände vi bara efter någon dag. Men
det är inte fint att det är även chefsveterinären är lite blödig när det kommer.
Ja, du ska bara veta.
Ja, vad härligt.
Finns det någonting man lägger där du liksom som, du är ju insatt djurägare då, mer än de flesta, där du tycker att folk lägger onödiga pengar, där det är så här, men gud, varför håller de på att köpa det där dyra fodret, eller det spelar väl ingen roll om man ska ha sån här korg eller så här. Finns det några husdjurshacks liksom?
Jag tror accessoarer är väl liksom, det är väldigt lätt där man tänker att man köper det för hundens skull, men det är mycket för att man själv tycker det är kul. Jag tror att man gillar att kitta liksom, det med hundar som allt annat, man köper de där korgarna och grejer till bilen och någonting till rummet och en speciell matskål, och det ska vara kopplat. Alltså där rullar det.
Men foder är väl också de måste ju uppenbarligen äta, och det är väldigt skillnad på vad saker kostar om man köper så här Willys basfoder eller någon sån här jädra special med äkta lever och laxbitar. Alltså ja, så här.
Och lite får man ju vad man betalar för, men sen är det ju stort spann hos människor. Man kan äta det mesta och må bra på det om man äter med måtta och rör sig liksom. Och där tror jag att många hundar också kan göra det. Om man liksom, man behöver inte ha det dyraste foder för att vara en bra djurägare eller att en hund ska må bra.
Nej, men vet du, där känsligt fick jag veta. Eller det var, för då köpte jag, för ibland åker jag ner till landstället och då gör jag det, så tar jag alltid med mig hundarna. Och även om det som sagt är Malins hundar, så är det ju så jävla.
Men varför petar du upp grästrån i näsan?
Ja, men ja, det är en bra fråga. Men i alla fall, då så tyckte jag att det var lite fräs, för de får äta samma mat och det är nog jävla...
Var det samma mat som ni äter?
Nej. Men då har Malin sagt att det här ska du köpa. Sen så får jag, så här, och har jag köpt fel får jag gå tillbaka och byta. Aha. Men så tycker jag att det var, så inte prata mer om det. Sen så tycker jag att det är kul varje gång, för jag tänker så här, fan vad jobbigt att äta samma foder igen. Så när jag tog Dopsitorpet i början, då stannar jag på vägen och så köper jag.
Precis när midsommar så gör jag det. Det är inte bara det här, vi har på den här sjukdomen.
Nej, men då har jag tyckt
att... Nu tjejer, kan ni få lax ikväll?
Ja, men då tycker jag att då har jag köpt ett annat foder, för jag tänker att de blir glada för det. Och det blir de. Alltså jag märker att de slufsar i sig och tycker jättekul med mig själv. Sen fick jag veta att det där var ingen bra, för då var jag inne på en foderaffär, en zooaffär, och då sa jag så här, nu ska jag vilja prova något, för jag brukar köra, och då fick jag veta att det där ska man inte, det där var känsligt, att man får inte bara byta foder plötsligt, sa de.
Nej, alltså man brukar rekommendera att man ska liksom successivt gå över, för man har
varför då?
Jag tror att man har stått på samma foder under lång tid, så magtarmfloran anpassar sig, matsmältningen är anpassad för ett visst foder. Sen är det klart att om det är en frisk hund och det är ett foder som liknar på många sätt, så tror jag att alltså de flesta hundar klarar ett snabbare byte också, men de stoppar i sig en massa dynga ute och det brukar ju gå bra. Men man kanske inte ska byta så för ofta. Har man en hund som har känslig mage och byter av den anledningen, då ska man ju byta över försiktigt. Ja,
för de här har ju aldrig haft en känslig mage. De har känsliga mot grässtrån i näsan. Men inte, men i övrigt är det ju inget som helst problem. Nej, men de har inte haft några problem med, alltså för övrigt. Och då tänker jag, det är kul att de får äta något annat, tänker jag. Men ja, det kanske inte de inte tänker.
Det kan man absolut göra. Jag brukar ju också vara så att man får vara lite pragmatiskt. Liksom, att, jag menar, de äter liksom kattskit ute och så får de inte äta ett majskorn inne. Man får ju tänka lite sådär.
Ja, visst, man kanske... får man väl stoppa ner om man har lite köttfärs, även om den är kryddad. Visst kan man väl få spetsa maten
alltså
lite.
Det är liksom en måtta. Alltså så är det, det är som allt. Och vissa saker ska man undvika.
Hör du där, Malin? Jag får lägga på lite köttfärs, säger köttfärsnär.
Ja, fråga veterinären Oskar sagt.
Fråga veterinären Oskar sagt. Nu har vi det på band också.
Ja, men är det så att man behöver inte vara så jävligt, lite onödigt skitnödigt ibland?
Så jag tror att man
dör om den.
Man ska nog vara skitnödig om det är påkallat och då ska man vara noga. Ja. Har man en hund som äter det mesta dynga ute och sen står och räknar kulorna och väger om det bara fick en eller en och en halv tesked grädde. Det kanske är liksom lite overkill. Då kanske man gör sig orolig onödan. Men man ska också vara... Det är lite sådär att ge för snälla råd per radio till att ta folk med liksom en intäkt. För att han...
Det är fel personer som lyssnar.
Ja, vi får lyssna. Nu sätter vi på så här. Ja, men lite sundhetshatten här.
Sundhetshatten, jag tror det. Liksom. Man får ju sunt förnuft, ett god ledord här som på många andra ställen. Jag menar, det är klart jag också sticker till hunden om bit korv eller vad som helst någon gång emellanåt. För jag tycker också lite synd om man tycker lite tråkigt med torrkulorna. Hon har lite känslig mage, så det, där får man ju tänka till då. Men och vi är lite försiktiga när vi byter foder och så där, har hållit på att söka efter foder som funkar. Men det betyder ju inte att vi är superrigorösa, för jag säger ju vad hon stoppar i sig utomhus. Liksom. Ja. Och det är och hur ska min påverkan med någon liten korbit är mycket mindre än det dyngan hon...
Just det, och hur ska jag göra med det här gräsätandet nu? Vi ska avrunda det här. Jag måste, jag ska, när då den här hunden ställer sig, som du säger, helt maniskt innan midsommar och äter det här breda gräset och tuggar. Ska jag säga fy och ta bort
det? Försöka bara bryta, bara liksom kalla bort den. Det är svårt det där att få hundar att sluta äta, oavsett om det är skit. Rent sagt, eller gräs.
Ja, jordskit älskar de.
Ja. Och det är, man vet ju inte varför de stoppar i så mycket bajshundar, men det är svårt. Så att jag tror att, liksom, att försöka avbryta eller distrahera. Och är det så att det är maniskt och att det är i samband med att man kanske är lite lös i magen eller kräks eller verkligt, så kanske man ska fundera, kan de ha någon lite känslig mage och kanske antingen gå till veterinären eller prova byta foder till något lite för känslig mage.
Sista frågan då. Det här går igång. Jag tänker, hur är det att vara på fest med dig? Vi, alltså, jädra vad du måste...
Min brorsa som jobbar med försäkringen sa, nästa liv då ska jag bli veterinär. Det blir hänga. Alltid tyst när jag berättar vad jag jobbar med efter det. Nej, men det är klart. Det engagerar folk. Alltså, det är, som, det är inte spännande. Man kanske tar chansen och sådär. Ja.
Men då frågar jag ändå nu det här, för nu har jag ju chansen. Ja, nu är du ändå här, du är ändå åkt från Sundsvall för att komma in. Men då undrar jag nu så här, på tal om skit. När då, för den ena hunden, den med grästrå, den är helt, alltså, vit. Jättefin, långhårig och vit och fin. När denna hund går och luktar upp och sen ligger det något riktigt äckligt på marken, någon gammal mask eller skit eller någonting. Alltså riktigt jävla äckligt. Då lägger hon sig och gnider från nosen och hela manen. Dra bara på, sen kommer hon och ser så här, jag undrar ju, vad håller du på? Ja, ser ynklig ut, men ändå. Varför rullar sig hunden i skit och luktar fan?
Det där är väl också, det funderas väl om det är för att täcka liksom sin lukt, för att dölja liksom att vara mer effektiv jägare eller skydda sig mot fara.
Du har inte sett den här hunden och tror att den ska vara en effektiv jägare.
Jo, hon är snäll räll kan jag berätta.
Evolutionärt så är det.
Ja, evolutionärt så är
det. Och det verkar vara mer
ställa en handväska snarare.
Verkar vara på det. Som det är för att dölja löpdoft eller för att skydda ungarna eller någonting sånt där. Det är ju nästan alltid tikar som har det rullbeteendet. En del hundar har det, men... Och det är ju som sagt, det är den där ruttnade fågelungen som ligger under stupränna. Den är ju liksom, eller någon grannens surströmmingsburk om man är från Norrland liksom. Så att, det kan ju vara...
Så det är ingen konstigt, jag behöver inte åka till veterinären med det beteendet, utan det jag får gå in i duschen. Det är ett
naturligt beteende och naturligt efterföljande dusch.
Och jag säger ju varje gång till hunden, Sally, nu går vi in, raka spåret, och då går hon ju moloken och vet precis vad som... Hon vet att hon får gå raka spåret in i duschen och bli avsköljd, vilket hon hatar. Men hon rullar sig i alla fall.
Ja. Nej, men jag tror att det är en stark...
Det är den där whisken man tar på väg... Det är så här, ska vi ta en sängfösare innan vi skiljs åt? Som är så här, varför drack vi den? Vi var ju redan klara. Det är det. De hon rullar sig skit och kan inte låta bli. Det är den där. Hörde, jag har en fråga om jag ska avslutningsfråga. Som är totalt fascinerad över. Jag kan verkligen förstå varför man skaffar en hund. Mm. Det kan jag förstå. Jag kan förstå varför man känner så här. Vi har två hundar. Så kan de hålla varandra. Vad gör hund nummer tre som man inte fick ut av hund nummer ett och två? Jag förstår inte vad folk... När man har fyra hundar tänker så här. Hur... Om inte tre hundar har löst ditt behov, då kommer inte fjärde hunden göra det heller.
Nej, men det blir väl som med barn, tänker jag.
Jag vet inte. Känner du igen detta?
Jag tror att det är liksom, men det är lite där man då har man blivit en hundmänniska. Då har man liksom, där är religionen.
Då behöver man en psykolog istället.
Nej, men sen kan det vara...
Jag skulle inte säga så, du menar de som skaffar fler än två barn, de behöver också en psykolog.
Ja, eller preventivmedel. Vad fick du inte ut av barn 1 och 2, så ja. Du tror att du ska få barn?
Nej, men jag tror att det där att många som har skaffat fler hundar, de är väldigt intresserade och jobbar ju mycket med sina. Det är jakt eller det är brukshundar. Så då, någon börjar bli äldre, någon kanske inte blev just den där toppenbrukshunden man väntar sig, och då skaffar man en till. Och någon är skadad ibland och sådär, så att man har liksom lite redundans. Och sen tror jag att det blir som ett intresse som är så stort att det betyder så mycket, så man... Nej, vi köper en till hund.
Ja, och varje hund är med sin egen individ. För att vi har ju då en chihuahua som första hund. Och jag förstod inte varför inte alla... Jag förstod inte varför det skulle finnas någon annan ras. För det är den mest fantastiska hund som jag någonsin har upplevt.
Mm.
Och det kan du intyga. Då vill du träffa den vita.
De är ju supermysiga, båda två.
Ja, absolut.
Jag är mer kär i din andra hund än vad du är.
Ja, men då hade vi den första fantastiska. Och sen så kände jag, ja men den här är ju fantastisk, så det är klart. Och då var det många peppiga hundmänniskor som sa, ja men skaffa en till, det blir mycket enklare, vet du. De gör sällskap med varann och de behöver. Sen skaffade vi en till och skaffade en chihuahua.
Ja, den är så rolig.
Och jag förstod ingenting, vad är det som har hänt? Vad är det för fel på
hunden? Ja, den är så rolig.
Då började jag googla den, då förstod jag att den andra hunden som kom hem, den var ju som chihuahua är. Ja. Det vill säga, skällig, märklig.
Ja.
Ivrig.
Ja, man kan få att den hoppar upp i knät och bara ligger och myser. Man kan också få att den hugger efter den. Man har ingen aning vad som ska komma.
Men det är ju som är så...
Kärleksfullt nafsband nu då.
Ja, men då förstod jag att den första hunden var ju inte som en chihuahua brukar vara. Men
kaxpelle är det.
Jag tycker jättemycket om båda, men det vart ju inte bättre. Alltså det här med att ha två. Det kanske man ska tänka på vilken typ av ras man har. Att två behöver inte göra att de blir...
Ja, men visst,
nu får de glädja varann och nu kan man ha dem
längre. Det kan ju ge trygghet själv. Men det kan ju också dra igång en, det kan ju vara så att den där osäkerheten förstärks. För att plötsligt är det inte bara jag som tycker lite läskigt någon går förbi, utan nu är det en annan hund som flyger mot rutan och skäller. Ja, men då var det rätt. Jag gjorde rätt och tycker det var läskigt någon gick förbi.
Så du tycker inte det finns någon regel som säger att har man, att två hundar mår bättre än en hund?
Liksom? Det är klart att hundar ofta alltså de har ju sällskap av varandra, men de kan ju också förstärka negativa beteenden. Det blir den där gruppdynamiken. Att,
men du har en hund?
Ja, en hund.
Och du har inte dåligt samvete över att den inte har några andra hundar på dagarna?
Man tänker väl ibland att det skulle vara kul att de fick, men vi kan ju ha med henne till jobbet och vi lämnar henne inte någon längre stund.
Du kan ju åka och titta på henne i alla fall.
Ja, jag har försökt övertyga sambon. Jag har en kollega som har såna här
dvärgigelkottar kanske.
Norrbottens spets som är sådana små lurviga, vita och orangea små rävungar. Men då vet jag att det går ju inte.
Kanske.
Eller hålla sig borta.
Ja, vad roligt. Det här engagerar, vilket kul ämne. Otroligt roligt. Har vi hunnit med det vi skulle?
Vi pratade jättelite om reptiler, jättelite om gnagare. Det har varit mycket hund.
Som den här långa listan du hade med mina reptilfrågor.
Just det. Ja, men jag är gammal ormägare, så att jag har haft ormar och fiskar mest, eftersom jag äter tom pälsdjur. Men, så är det. Men det tar vi en annan gång.
Ja, men det här var ju så trevligt, så vi kanske kan kolla om fråga veterinären Oskar har lust att komma tillbaka.
Ja, vi får se.
Eller hur? Ja. Jättekul. Stort tack för att du kom.
Tack. Tack själva.
Veckans snabba med Compriser. Och vad snackar vi om idag, Kristina?
Jo, jag tycker vi ska prata om vår hemförsäkring täcker saker vi har på tomten.
Ja,
just
det
har sommar har man ju ganska, ja, man har ju, och en del har ju riktigt dyra grillar, fina utemöbler och sånt där.
Varenda balkong i stan står ju någon sån här gasolgrill nu för ett par tusen
och
grejer.
Ja, och precis, och balkong kanske är lite mer säkert än en uteplats som man bara kan knalla in på.
Ja, men jag tänker allt som ligger på villatomter överallt.
Ja.
Så hur ska man göra? Gäller hemförsäkring?
Ja, jag kollade upp det här. Jag till och med körde ut en tweet faktiskt till alla försäkringsbolagen som svarade så fint vad som gällde. Men så här är det. Om du har en vanlig hemförsäkring utan ett allrisktillägg, en drulleförsäkring, då täcks det inte. För då måste det vara fastlåst för att det ska täckas, precis som en cykel. Typ. Men har du drulle så täcks det. I de flesta fall, inte alltid, men i de flesta fall. Så att det de rekommenderar försäkringsbolagen är ju så här, har du riktigt dyra saker som folk liksom verkligen kan gå och spana in och planera att sno, så ska du låsa fast det för att vara säker på att du får tillbaka pengarna.
Men man kan inte låsa fast den här robotgräsklippan. Det säger sig självt, så klipper de bara en liten cirkel.
Men på
där
nätterna
hörnet,
kanske liksom. Du kan låsa in den.
Men det är ju då den ska köra, eller? Nej,
ha, är det så? Ja, det är det kanske.
Fast där är det ju med koder och annat.
Den kanske inte, den är dyr va?
Gud, ja. Ja.
Jo, men jag tänker ju bara på utemöbeln som vi har.
Ja.
Alltså, nu, ja, jag menar, herregud, det är ju massor med pengar, men det går inte att gå kedja fast den. Så att, då är den här allriskförsäkringen.
Ja, ha en allriskförsäkring så ska du klara dig i de flesta fall.
Mm. Och det är den vi menar när vi säger ordet drulle. Precis. Ett klassiskt uttryck för det.
Och det är faktiskt ett väldigt bra tillägg för de flesta att ha i sin hemförsäkring.
Så du tycker man ska ha det?
Jag tycker man ska ha drulle. Mm. Alltså det är lätt att tappa telefonen i vattnet eller någonting. Det finns mycket, mycket klantiga saker som du kan få betalt.
Vem fan tappar telefonen i toaletten, tänkte jag, fram tills för 2 år sedan.
Nej, var det så?
Ja, men vi släpper den.
Ja, den släpper.
Ja, men bra. Då är lite klokare igen då. Yes. Tack.